Varsågoda och sitt. Och varsågoda och ta plats ni som är på scen. Ska vi bara ändra lite här. Det är alltid lite sådana tekniska grejer i början. Kolla, nu funkar det. Ser ni där borta? Annars får ni sätta här. Ni saknar någonting som ni som sitter där borta. Det finns lite papperslappar här som det kan vara bra om ni bara går och hämtar några stycken. Bara så ni kan hänga med sen i texten. Idag är det första predikan i en serie. Vi ska hålla på under en månad här och prata om att bygga kyrka. Och när vi säger bygga kyrka så menar vi att bygga församling. Alltså hur vi bygger upp oss som levande stenar tillsammans. Inte den fysiska kyrkan pratar vi om alltså, utan det här härliga fenomenet församling. Och det är del ett idag. Jag kommer att prata om förvaltarskap. Nästa söndag har vi Sven Almqvist här. Vi vet inte riktigt vad han ska prata om, men vi tror att den helige ande vägleder honom till någonting fantastiskt. Det brukar ju vara riktigt bra. Sen har vi Daniel, del tre, kommer handla om teamwork. Och sen den fjärde helgen, om vi inte missar, för då kommer min fru vara på scen. Och familjen Klittermark kommer vara på scen. Ni kommer bli intervjuade och få mycket svåra frågor. Och det kommer handla om lifegrupper eller bönegrupper. Så att det blir spännande. Då kommer jag även vara med och dela tankar kring det. Så det ska bli jag tycker det ska bli en spännande månad. Jag har ju bortrest större delen av månaden. Men jag är med via podcast och såna här grejer från Mongoliet. Patrik hälsar för så mycket. Han följer oss på podcast. Han tycker ni gör ett grymt jobb, ni som jobbar i media. Så att fortsätt med det. Ja, dagens predikan förvaltarskap. Jag tänkte skulle bara börja med att det är viktigt att man liksom, om man ska studera någonting, att man vet grunden vad man står på då. Att det är tron på Jesus, att han har dött för oss, att han uppstod på tredje dagen. Det är liksom fundamentalt för oss i den kristna kyrkan. Och att han har gjort oss skuldfria. Och det hänger ihop med den bekännelse som vi säger ut och lever ut. Och när vi liksom gör det så har vi blivit Guds barn. Då tänker man att då känner man ju så här, wow, då är det ju helt ofarligt. Då kan jag läsa vad som helst i Bibeln, för att det, även om det kan sticka till mig lite, eller jag kanske inte gör allting på bästa sätt, så vet jag att Gud, han älskar mig. Och liksom jag har fått en helig ande, och Gud, han har lagt allt mitt elände som jag har gjort, som jag lyckats göra hittills och kommer att göra i mitt liv, har han redan lagt på Jesus. Så jag är skuldfri och syndfri. Så jag får bara bekänna den gåvan liksom då. Och vet ni vad? Det gäller ju er som tror också. Och då är vi är förlåtna. Vi är älskade av Gud. Då är vi skuldfria. Och då är vi tvättade rena. Och när man är det som du, då sa du så här Mats, att om man ber så blir man glad. Ja, då är vi är för hjälp att vara glada. Hjälp att vara tacksamma. Vi kan vara helt säkra på att vi är älskvärda. Och därför måste vi också älska varandra. För att om Gud anser att vi är älskvärda, värd att älska, då kan vi inte liksom hålla på att titta snett eller liksom tycka att konstiga R han säger Mats kan han aldrig säga riktigt liksom då. Så här, vi är tjänstvilliga, ja det är du Mats, ja. Ja det är bra, och vi är förlåtande så här, så att även om vi gör det på våra sätt så är det är ju grunden. Så att när vi nu pratar om förvaltarskap så kanske man inte förvaltar allting på bästa sätt, men det är ingen stor fara. Gud älskar oss, han hjälper oss, och vi ska titta in i det lite idag. Så att grunden här då, det är tron på Jesus Kristus. Och det är liksom där jag tar min utgångspunkt idag. Den här lappen som jag sa att ni skulle hämta, det är dagens text. Det är Matteus 25, 14-30. Den innehåller liksom godsaker och några skrämmande saker. Så jag tänkte vi kanske kan ta oss igenom den lite grann. Det är ju egentligen Jesus som undervisar om hur det ska bli i slutet av tidsåldern. Liksom vad händer när liksom Gud kommer tillbaka, när Jesus kommer tillbaka och liksom han ska upprätta riket. Så sen, det kommer bli så här ungefär. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Var och en efter hans förmåga. Sen gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter, han gick genast och satte dem i omlopp och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent, han gick och grävde ner dem i marken och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid därefter så kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 talenter till och sa: Herre, 5 talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat 5 till. Hans herre sa till honom: Bra, du god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, 2 talenter överlämnade du åt mig. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: Bra, du god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått 1 talent kom fram och sa: Herre, jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du ond och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte strött ut. Då borde du åtminstone satt in mina pengar i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med räntan när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har 10 talenter. Till var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har, från honom ska det också tas det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Det är en liten jobbig avslutning på den, så jag tänkte att vi ska vänta lite med avslutningen. För den, men det finns lite, jag får i alla fall ett antal frågetecken i mitt sinne när jag läser detta. Vad är det som egentligen händer? Det är Jesus som undervisar. Så att man kan fundera på, ja alltså, hur är det egentligen? Äger vi någonting överhuvudtaget? Eller förvaltar vi det? Kan jag säga att jag äger någonting? Jag tycker det är bra att bli påminna om det här. Att ja, alltså, vi lever en kort stund här på jorden och ja, men jag äger ju min bil i alla fall. Ja, fast det var ju någon som ägde den innan mig och antagligen kommer det vara någon som äger den efter mig. Så att det var väl okej. Okay. Ja, jag förvaltar nog bara den då. Huset då? Ja, det är någon som har bott i huset före mig och någon som bott i huset kommer bo i huset efter mig också. Så att det förvaltar man ju liksom inte heller. Och barnen äger man ju kanske inte heller, nej. Det är bara en kort stund, sen så blir de lika stora som de stora drufsarna som sitter bredvid Kerstin där. Så de är hur stora som helst och ja, de får klara sig själva. Nej, men man förvaltar många saker i livet. Och det är lite lustigt med hur Bibeln, husägare till exempel, det står så här. På grekiska så står det oikodispotes, är det grekiska ordet för husägare. Och det är någonting som används om Gud. Och om människor som liksom bor i huset, där står det oikonomos bara. Och det betyder förvaltare. Och Gud, han är ägare, vi förvaltar. Men det finns en i Bibeln som båda namnen används till, och det är Jesus. Han är både ägare och förvaltare. Det är regelbundet i Bibeln, så är det liksom, ja, han har allt, han äger allt, han förvaltar allt, allt tillhör honom. Det är skapat av honom och till honom. Och det är denna Jesus liksom då som den enda som äger allting, och ändå säger han sådana här saker att ja, du får 5 och du får 2 och du fick 1 och du var duktig och du var, det känns ju lite, ja, är det liksom, är han rättvis Jesus eller är han orättvis? Kan man ju fundera på. Jag har läst lite grann om det här och i första anblicken så vill man ju gärna att alla ska ju ha lika. Så där, det ska vara lika mycket till var och en. Men ställ upp här alltså en gång. Du får kläsk gott först det här så. Om vi köper en pizza och ska dela på den, kan man fundera på, borde vi dela den på mitten eller borde jag få en liten större del? Jag väger 15 kilo mer än den här kvinnan. Ja, det är ju rimligt att jag äter lite mer, annars så blir du bara tjock och jag blir hungrig. Jag börjar hitta väldigt många bra argument här för att jag borde liksom äta lite mer av pizzan. Men problemet är att när vi ska bära och greja lite i trädgården, då får jag ju faktiskt bära de tyngre grejerna, du får bära de lite lättare grejerna, för jag är lite starkare. 15 kilo starkare. Och snart mer då om jag äter pizza. Men alltså, så att man kan ju fundera på, han är nog kanske så lik. Är kanske inte samma sak som rättvis. Det kanske är liksom efter var ens förmåga som är det som är det rättvisa det hela då. Och detta kan ju vara någonting man behöver fundera på i sitt sinne, hur det är i livet i största allmänhet. Varför är det så olika? Ja, det är bara för att vi har olika förmågor. Det står ju här att han gav ju efter var en efter hans förmåga. Så att han är nog ganska rättvis alltså. Så att det gäller alla livets områden. Och vad är det han delar ut? Det pratas om talent här, och det är ett grekiskt ord, ofta använt för pengar. Men det är egentligen ett ord som betecknar en skala eller ett sätt att mäta någonting, ett mått. Och ordet talent på engelska, vad blir det? Talent. Ja, då kan man tänka sig att det kan vara talanger, och det kan vara någon form av liksom förmågor, gåvor som vi har fått. Så att ja, vi kan nog översätta den här berättelsen och liknelsen med att okay, om vi tar hand om talanger, gåvor, förmågor vi har fått i enlighet med den förmågan vi har, så kommer vi att bli belönade och få stå till svars för vad vi har gjort med det vi har fått. Så att det är oerhört ett viktigt textstycke. Det är alla, men just nu pratar vi om det här då. Så att jag blev alldeles eld och lågor när jag tänkte, det här är ju livsfarligt. Nu får man ju tänka till lite grann, så att man liksom, det finns ett allvar i det här då. Och jag satt och pratade med en här för ett tag sedan, och jag fick en väldigt bra fråga så här då. Det är ju väldigt allvar den här texten. I Matteus vers 24-26 så står det ju så här då att också den som hade fått en talent kom fram, och han sa: Herre, jag vet att du är en hård man som skördade du inte har sått och samlade du inte har strött ut. Och resultatet här är ju att du ond och late tjänare. Liksom, han hade liksom knappt använt någonting. Och så fick jag frågan så här: ja, men jag då? Jag har ju typ tappat bort 10 talenter i mitt liv. Så det är ett allvar i det här. Och då tänkte jag så här: nej, där kan ju inte storyn sluta. Om man tappar bort allting, vad händer då? Liksom, är man helt förlorad? Nej, vi står ju på en säker grund. Jag menar, det finns ju en väg vi alla måste vandra. Och det som jag sa först, om vi är älskade av Gud, vi är hans barn, han har tvättat oss fria, då finns det alltid en väg tillbaka. Och man kommer antagligen tappa bort saker under sin livsvandring. Och den vägen tillbaka är den vägen vi alla måste vandra. Och steg ett är att kapitulera för Jesus. Att helt ge upp sina egna drömmar och strävanden och liksom tror att ja, jag liksom ska försöka och kapitulera i krig, så då ger man ju faktiskt, man ger ju sig. Man överlämnar allting till den som har övervunnit den. Jesus i det här fallet. Han har liksom inte besegrat mig på det sättet, men han äger ju mig. Så allt mitt är hans, så överlämnar allting till honom. Och när man kapitulerar kan man inte heller göra anspråk på någonting, utan man är ju händerna på den som regerar och har vunnit då. Så man börjar att tänka på det här allvaret att ja, alltså om jag då kapitulerar inför Gud, vågar jag det då? Han är ju en sträng och hård man, står det i texten. Ja, jag vet inte vad ni säger. Men vi hade ju en underbar man här som predikade om Israel förra veckan. Han bland annat så sa han att det här är inte en flagga, det här är en böneduk. Men det är liksom någonting alldeles speciellt. Och så hade han så här: vet ni vem Gud är? Så han, har ni studerat vem Gud är? Det är ju viktigt man har. Och så tog han upp Jesaja, och så bara han bara matade på några goda bibeltexter. Jag ska läsa upp några saker. Gud, han säger om sig själv att jag är. Han är. Och så står det så här: han talar till oss varje dag. Varje morgon när man vaknar så talar han till oss. Det är vi som kanske inte har tränat upp att höra. Eller stannar upp att höra. Det är skaparen själv som talar till oss. Det är han som upprätthåller allting. Han håller dig i sin högra hand. Han är återlösen. Han som betalt priset. Det är han som gör allt för dig, som räddar dig och mig. Och varför gör han detta? Varför utplånar han synden? Ja, det har ingenting med mig att göra. Det har ingenting med dig att göra. Motivet finns inom Gud själv. Jag tycker det är nästan det bästa av allihop. Det är Jesaja 43:25. Det är ju han själv som är motivet i sina handlingar. Han är ju bara god. Och jag menar, alla som har varit i kontakt med små barn, det finns en litet bebis där bak, nu ligger någon där och äter tror jag, men i alla fall det kan ju, man hanterar inte små barn bara för att de är så duktiga. Min uppfattning om små barn är att de äter, bajsar och liksom bara skriker när man är trött och så här, så det är ju liksom, men man pysslar om dem, man älskar ju dem, men det gör man ju inte för att de gör så mycket bra grejer. Motivet finns ju inom mig själv som pappa till mitt barn då. som jag inte äger, men som jag liksom förvaltar. Och han vill oss allt väl. Han talar till oss om vad som ska hända i framtiden. Han vill ha att vi vänder oss om till honom. Han vill inte ha ritualer, att man gör någonting på ett speciellt sätt. Han vill inte att man liksom, även om vi gärna gör saker på ett visst sätt, det känns tryggt och bra. Men det är inte själva ritualen som är grejen. Det är att vi vänder oss om. Så när vi tappar bort alla våra talenter så springer vi till Gud. Hjälp. Jag vill bara hoppa upp i min pappas famn i himlen då. Och då är det viktigt att man har en gudsbild som är rätt. Han är en kärleksfull far. Det är oerhört viktigt. Så läs Jesaja den senare delen, alltså kapitel 40 och framåt. Där har man liksom alla profetier och så här. Och det är dessutom en av de böckerna som är under beskjutning. Så teologer världen över säger ju att det var nog inte han som skrev den. Den är tillkommen på senare tid och det är många olika författare. Och profetierna handlar ju egentligen inte om Jesus och Messias och så här. Den är under liksom, liberalteologin som sprider sig som en löpeld. Den är ju här för att stanna, men vi måste gå emot den. För annars har vi ju ingenting att stå på. Vi måste hålla fast vid det som judarna själva har. För vi är ju inympade med, tillsammans med dem. Så frågan är då, om vi nu har en god bild, så kan man då kan man komma tillbaka till Gud. Och så får man fundera på vad är det vi förvaltar då. Och på bilden här bakom så ser ni, det är ju, jag tänker så här. Jag är en ande, bor en kropp och har en själ. Ande, kropp och själ består jag av. Jag tror att det är så enkelt. Jag har tid och så har jag liksom tillgångar i form av pengar. Det är ju liksom, livet består ju i att jag har mina tillgångar, jag är en kropp. Hur är det man säger? Jag är en ande. Har ni hört det? Så är det, va? Är en ande, bor en kropp och har en själ. Så ande, kropp och själ, vilket fall som helst. Inte det väsentliga här. Och läser man lite grann i Romarbrevet 12 så står det här att vi har ju fått Romarbrevet 12:6-8, det står det att en del har fått förmågan att profetera, säga saker som Gud talar till en. Liksom till andra människor eller till omständigheter. En del har fått förmågan att tjäna och hjälpa andra, och en del har fått förmågan att undervisa. En del liksom är bra på att ge information, och en del kan sjunga och spela, andra kan baka. En del kan dela ut gåvor och uppmuntra folk. En del kan ta hand om tusentals människor som vandrar från Budapest till Österrike. Jag är bara jätteduktig på att administrera så här. Vi får jättemånga olika gåvor. Och många gåvor är gudagivna. En del saker har vi naturligt och de är också gudagivna, men en del är övernaturliga andliga gåvor. En del är duktiga på att evangelisera, så att enkelt berätta evangeliet, alltså budskapet om Jesus. Bön, en del har tro. Vi har många olika gåvor. Och bara liksom det som man spontant tycker om att göra, det som man ofta gör och ligger som är lätt för en liksom, det är antagligen en gåva, någonting som man lätt gör ofta. Man kan vara att man tänker på visst sätt, ett mönster som återrepar sig, då är man är duktig på vissa saker. Jag skulle kunna tänka mig, jag pratade med Kiki här innan, du spelar piano men sjunger inte lika bra, så du har ju bett större gåva på att spela piano än att sjunga, var det inte så? Ja, och då är det liksom, det ligger mer nära till spela än att sjunga. Jag gör varken det ena eller det andra. Så att, men man har olika gåvor. Och liksom, liksom titta på era barn, vad är det de tycker mycket om? Tycker de om att komma, och ni som har barn här då, tycker de om att rita teckningar och ge presenter eller pyssla om, eller tycker de om att läsa och göra drama? Och liksom, det ligger ju i barnen från början. Och en del barn, de växer upp och drömmar och ser syner liksom. Gud lägger ner kanske en profetisk smörjelse och förmåga en del barn. Jag tror det är viktigt att man stannar upp en stund liksom och funderar på vad gör jag ofta? Vad trivs jag? Vad tycker jag är okej att göra? Då är det antagligen en talang eller en gåva som jag har fått. Och om jag funderar över det, gör det, träna på det, då kan det bli en styrka i mitt liv. Och eftersom vi pratar om att bygga församling och vi är levande stenar, så är det klart, om jag har en styrka så kan jag liksom kroka arm med någon annan som en styrka, en annan slags styrka, och så tillsammans bygger vi ett starkt bygge. Så man, det är bra att uppskatta varandras gåvor och titta och se varandra för dem de är, så här då. Så man inte kräver saker av människor som man kanske inte är så duktig på. Sen finns det vissa saker som alla måste göra, sådana här tråkiga saker som ingen har gåva för. Skura golvet och ta toaletterna och så här då. Men då får vi ge varandra en spark liksom, så vi bara gör det. Det är sånt där, det är bara tråkigt. Men sen så, jag har faktiskt träffat en kvinna som har en gåva för att städa. Hon tyckte det var så roligt. Hon hade det som arbete. Och hon höll inte med om pigdebatten. Hon sa, nej men jag hjälper ju människor. Att de kommer hem till ett nytt städat hem. Och liksom fantastiskt att få liksom vara hemma hos folk. Så att jag tror faktiskt att man kan ha det. Även om jag inte bygger mig på den. Men det behöver man inte göra. Så att det är... Men jag tror att det är viktigt att man liksom funderar på vad man själv är duktig på. Alla har vi fått åtminstone en gåva. Alla har vi fått tid. Vi ska förvalta tiden vi har fått. Prioritera att göra rätt saker. Får man fundera, vad är rätt saker då? Ja, det är ju Gud som har svarat på det. Vi kommer strax in på lite mer hur, för nu är vi på vad fortfarande då. Pengar. Använda sina pengar till rätt saker. Ja, vad är det då? Ja, det svaret har ju Gud också då. Kommer strax in på det. Så nu har vi liksom tagit en liten väg här. Vad är liksom förvaltarskap? Att det är någonting man kan... Om man gör det på ett bra sätt så får man mer. Gör man det på ett dåligt sätt så tar man bara bort det. Men då får man springa till Gud. Och man är trygg, en trygg hamn då. Så frågan är då. Hur gör vi? Hur gör man? I första Petrus 4:10. Så står det så här att tjäna varandra var och en med den nådgåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och nådgåva i texten här, det är ordet karisma på grekiska. Och ändelsen är ordet karisma, ma. Det betyder att det är kraft i det. Det är inte bara vad som helst, det förvandlar saker och ting. Det är någonting som uträttar någonting. Så att vi har liksom fått ett ord här att vi ska... tjäna varandra med den gåva vi har fått så att det blir till nytta och uppbyggelse med kraft. Inte av oss själva i vår egen kraft, utan det här är gåvor som Gud ger oss. Och jag skulle vilja sträcka det så långt att förvalta, det handlar om att ge. Och det finns ett löfte på det. För den som ger, den får. Och det såg vi faktiskt i berättelsen om talenterna. Han som hade 5, Han förvaltade ju det, fick ju 10. Han fick ju även den där talenten. Den enda talenten som han tappade bort. Han som grävde ner den. Så att den som har och sköter det får ännu mer. Man blir rikt belönad. Och för massa år sedan, 1961, så var det ett installationstal i USA. Vem var det som installerades då som president? Någon som kommer ihåg? Eller som vet? Kennedy. JF Kennedy. Han sa ett väldigt, väldigt berömt installationstal. Det var långt. De hade varit på söndagsgudstjänsten i en kyrka, Holy Trinity Church. Och han säger ju så här att landsmän då, fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan fråga vad du kan göra för ditt land. Han var 43 år, JFK, när han sa det. Jag är 43 år i år. Jag är inte president, men jag säger till er i alla fall då att fråga inte vad din församling kan göra för dig, utan fråga vad du kan göra för din församling. För att den som ger, den får. Och när man säger församling, vad är det då? Ja, det är ju alla vi här tillsammans. Det är ju ingen av oss som har en församling. Vi är ju delar i en församling. Vi är ju levande stenar. Så att, vad kan jag göra i församlingen? Och Mats tänker säkert också så ibland. Nej. Hur kan jag... På måndag morgon. Nej, jag skäms. Nej, men om alla tänkte, liksom, vad kan jag göra för församlingen? Vad kan jag göra för mina vänner som jag träffar i församlingen? Då händer ju något väldigt spännande. Så jag ska göra ett litet kort drama här strax. Hur kommer det sig att man får när man ger? Jag har ett bevis på det alldeles strax. Så häng med. För att... det är det här som är liksom en god förvaltare, en som faktiskt ger av sig själv och det man har. Både tid, pengar, sina gåvor som man har i sin andekropp och sig själv. Och den praktiska tillämpningen här då. Ja, alltså på fritiden, alltså vi måste ju vara öppna med våran tro först och främst. Där man är, så är man i skolan eller man är ledig och träffar grannar, vänner, man är på arbetet eller vad man nu är. Vi måste ju börja med att ge det vi har. Den kristna övertygelsen, det hoppet och den kärleken vi har mött. Det är ju ett område, det är en väldigt praktiskt sätt att ge det vi har fått. Att leva det kristna livet. 24-7 säger man ju nu för tiden. Det är 24 timmar, 7 dagar i veckan, alltid. Att vara, jag ska säga, vara med på söndagarna. Det är att ge. För grejen är ju att om jag ska ha en fest hemma eller ska bjuda på middag och ingen kommer, det är ju ganska tråkigt. Vi var bortbjudna på middag igår. Det hade inte varit så jätteroligt för dem att äta upp alla de makrillarna som de hade stekt. Det är inte bra, det är inte hälsosamt tror jag heller. Men det var väldigt trevligt. Och vi liksom gav glädje till varandra och vi lärde känna varandra lite. Det var Rickard Runegrunds föräldrar vi var hemma hos första gången. Man får djupa sig och så får vi ge lite dem och ge tillbaka. Så förvaltar vi vår vänskap där så. Att gå på söndagen handlar ju inte om att komma hit liksom och först och främst få utan att ge. Bara att komma är att ge av sig själv och sin tid. För tid är ju någonting vi alla har. Vi har bön på torsdagar och fredagar. Det är ju nästan som en liten pålysning här då. Men jag tror detta är viktiga saker. Och vi kan ta ett exempel. Pengar då. Det är ju så att för ett par veckor sedan, 3 veckor sedan tror jag det var, så fick vi en förfrågan till församlingen här så om vi kunde hjälpa en person här i samhället som hade fått det riktigt svårt. Hade akut ekonomiskt problem. Och Daniel och jag sa bara, absolut, vi har gjort det förr. Hon fick gå med, så köpte vi mat och fyllde upp så att det fanns mat i hennes kyl resten av månaden i alla fall. Och det kostade oss 1100 kronor. Och den som ger får mer. Och det som hände här bara för ett par dagar sedan i församlingen var att vi fick ett oväntat gåva på 50 000 från oväntat håll. Rakt in i byggprocessen här så. Jag tror så att om man ger så får man mer. Och om vi som församling bara, nej, vi ger inte till något, vi samlar allting för vi ska ju bygga en kyrka. Nej, vi bygger ju en församling, vi är ju här för ett syfte. Vi ska fortsätta ge till missionsarbete 10%, vilket vi gör. Vi ska fortsätta att hjälpa människor. Och sen så kommer Gud förse. Och det funkar i ens privata liv också. För den som ger får mer. Och det är förvaltarskap. Att liksom söka upp arbetsuppgifter i församlingen för andra skull. Liksom, vad kan jag hjälpa? Kan jag hjälpa till på kvinnors frukosten kanske? Jag har dessutom hört att det var väldigt bra igår. Fruktansvärt bra. Kanske kunde få vara med och diska i alla fall i källaren nästa gång. Så man får dela av det här goda. För om man ger lite så kommer man ju få lite också. Och det var så bra jag hört på omväga så att jag blir nästan lite avundsjuk. Jag hörde att det fanns en liten, det var en man som hade infiltrerat sig här igår, så jag är lite avundsjuk. Det ska man inte vara, men jag har fel och brister. Det är väldigt bra att ha fel och brister, för här får ju inte perfekta människor vara med. Det har ni hört Daniel säga då. Den här grejen då, att vara med på församlingsdagen för andras skull. Att komma hit nästa lördag, inte för att man själv liksom ska få massa saker. Nej, vi behövs ju tillsammans för att tänka framåt. Tänka på vad är viktigt nu som ligger framåt. Vi ska tänka kring byggnaden tillsammans. Vi ska höra lite god undervisning. Vi ska ju käka tillsammans. Vi ska liksom göra lite samarbetskul övningar och så här, va? Och det gör man för andras skull. Och om man nu går på lifegrupper eller bönegrupper. Vad är det som händer när man går på en bönegrupp? Jag skulle vilja ha, nu ska vi se ni som sitter här nere då. Storebror, lillebror, gitarrist och så har vi mamma också då. Kom fram här, 4 stycken. Det är bra. Nu är det så här att jag har bestämt mig för att jag ska gå på en bönegrupp. Vi är 5 stycken i bönegruppen, så här är mina bönekamrater. Och det är ganska vanligt att när man ber så ber jag en bön. Och så ofta är det så att bönen cirklar, sen så är det Kerstin och så ber man. Det är ju inte helt ovanligt att det sker så. Jag ber en bön. Välsigna Kerstin, liksom var med liksom den här snygga Silke här, va? Eller är det Svensson? Jag vet inte, Silke. Du är Svensson. Ja, den andra snygga Silke Svensson här då. Och så bara välsigna gitarrspelet. Jag har bett min bön, välsigna dem. Välsigna Peter. välsigna Peter och ta hand om hans resa till Mongoliet. Jag har fått 4 böner. Fast jag har bara bett en bön.
Jag har fått 4 böner bädda tillbaka fast jag bara bett en. Så jag ger en bön. Jag gick dit för att jag ville gärna be för de här. Punkt. Kerstin gick dit för hon ville gärna be för oss andra. Och vad händer? Ja, hon får ju föra bönor också. Så att man behöver inte gå dit för att liksom få en förbön. Nej, jag går dit för att be. Gud har gett mig en förmåga att be. Och det har gett alla kan be på något sätt. Alla kan träna sig på det. Man måste inte pressa sig då. Men varsågod att sitta. Tack så mycket. Detta är faktiskt det viktigaste idag. Den här principen att den som ger får mer. Och detta är för mig beviset på att det är så. Det är väldigt enkelt för mig att jag bara går dit för er skull. Jag behöver inte bry mig om mina egna saker för att Gud har det i sin hand. Om så är det ett äktenskap också. Om jag bara ser till att du mår bra så kommer du se till att jag mår bra. För hemma har vi ju regeln gör mamma glad, så att det är ju liksom riktigt, alltså det är jättebra. Mamma var inte glad igår kväll. För när vi kom hem så var det bombningslag i köket. Så hade Christian varit där och stuckat ner lite. Det hände ju, det gör jag ibland också. Så liksom fick han en liten synpunkt på det. Idag var köket som glänste. 2 gånger gjorde han ordning efter middagen också. Alltså det är fantastiskt bra. Man hjälper varandra liksom. Men det viktigaste idag det är att när du besöker en lifegrupp eller någonting annat, då går du dit primärt för att göra 2 saker. Lovprisa Herren och be för andra. Vi har 2 bud. Älska Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Och älska din medmänniska. Vi har alltså 2 saker vi ska göra när vi träffas. Så det är att förvalta. När det är pengar, tid och dina gåvor. Och det är ganska härligt att veta att den som ger får mer. Och vi hörde Daniel för 2 veckor sedan, fullborda ditt lopp. Och här kan vi inte härma varandra, vi har ju inte samma gåvor och förmågor. Så att var och en får liksom springa sitt lopp. Så som man ska springa efter segerkransen och liksom kämpa och träna. Och ibland så orkar man inte, då får man liksom vila. Men då är vi ju här för varandras skull. Så att vi försöker förvalta våra talanger, förmågor. Och så använder vi allting för att tjäna varandra. Och den som ger får. Vi kommer alldeles strax göra så här, jag ska be en bön och så kommer vi också börja ta upp nattvarden. I samband med nattvarden kan man få liksom förbön om man liksom vill ha förbön för vad är mina talanger liksom? Vad är Gud, vad har du för mig? Eller man vill liksom få en styrka i sitt inre att liksom, jag vill göra mer med mina gåvor som jag har fått. Så kommer vi göra det i samband med nattvarden. Jag ska börja med att be för er. Och för mig själv också då. Herre, jag tackar dig för allt gott du har gjort för mina vänner här inne. Herre, jag tackar dig för allt du gör för oss. Herre, jag tackar att du leder var och en här inne. Vi som är dina älskade barn. Herre, jag tackar att du har gett din heliga ande till var och en så att vi kan få hjälp och stöd i vår livsvandring, Herre. Och tack Jesus att du är med oss på varenda dag, vad vi än gör och vad vi än är, Herre. Jag tackar att du hjälper oss att förvalta de gåvor som du har gett oss. Jag tackar också att du hjälper oss att inse vad vi har för gåvor. Och tack för att du en dag ska säga till var och en här inne. Bra, du gode trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. Amen. Amen. Det är min bön att vi alla ska liksom få känna att vi är nära vår Herre. Att vi ska få avsluta liksom jordlivet med siktet ställt på himmelriket. Och vi får liksom ett gott omdöme när vi kommer. Det är alltid gott. Jag har fått göra det vid ett tillfälle när vi har haft en parentation för den som har gått bort, lämnat jordlivet. Och då är det ett ord som jag har haft med i alla fall, att du gode trogne tjänare. Det är vad vi möter när vi kommer dit. Men vi kan väl göra så att vi gör oss redo för nattvarden. Alltså vi tar över och läser instinktsorden så här och guidar oss igenom. Och som sagt, får gärna få förbön här framme sen om ni, när ni vill.